Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Den andra delen av Öyvind Edvardsens föredrag vid Bibelhelgen i Uppsala byagård i Kronoby den 29 mars 2015 är en predikan med rubriken Munnens bekännelse.
Den här andra och mycket kortare delen av mina två föredrag. Man kan säga att det är egentligen en predikan. Det är en predikan över Romarbrevets hela 10:e kapitel. Jag ska läsa hela Romarbrevet 10 och ni kan bli sittande. Ni kan sitta medan jag läser. Paulus brev till romarna, kapitel 10. Där står det. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller lagen ska leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet: hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Men nu frågar jag: har de kanske inte hört? Jo, mer än så. Deras röst har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar. Jag frågar också: har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose: jag skall väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd skall jag väcka er vrede. Och Jesaja går så långt att han säger: jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Men om Israel säger han: hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Amen. O Herre, helga dessa dina ord i våra hjärtan. Amen. Som ämne för den här predikan har jag satt munnens bekännelse. Munnens bekännelse, men som ni förstår ur texten så kommer det att handla mycket om rättfärdiggörelsen. Om rättfärdiggörelsen. Men vi kommer ändå att komma in på munnens bekännelse. Vi har fått höra idag i det förra föredraget om Kristi kyrka. Hur den är en enda kyrka. Hur den är skaran av alla. Med den frälsande tron i sitt hjärta. Det är Kristi kyrka. Kristi kyrka består av alla människor som förtröstar på Jesus Kristus som sin frälsare av bara nåd. Samtidigt så finns det en mängd olika kyrkosamfund i världen idag som har olikt syn på Bibeln och på Jesus. Det är många som offentligt bekänner sig till Jesus, men som ändå förnekar delar av Bibelns undervisning och lära. Det är omöjligt att leva i en konstant förnekelse av delar av skriften utan att det får konsekvenser för den enskilda människans tro. Man kan inte förneka delar av skriften och samtidigt bevaras i tron. Och det är heller inte utan konsekvenser när lärare och pastorer inte predikar det Guds ord de är kallade till att predika. Falsk lära och falsk undervisning, det har förödande konsekvenser för människors tro. Slutligen så går det ut över den centrala läran i Bibeln. Den lära som hela vår tro bygger på, som vår eviga salighet vilar på, som all förkunnelse måste ha som sitt viktigaste ändamål, nämligen läran om rättfärdiggörelsen. Den centrala läran i skriften. Läran om rättfärdiggörelsen handlar om hur vi blir saliga inför Gud. Hur blir vi saliga inför Gud? Hur blir vi rättfärdiga? Hur kommer vi till himmelen? Det finns endast två sätt att komma till himmelen. Antingen så måste man komma dit genom egen kraft, eller så måste man komma dit genom någon annans kraft. Antingen måste jag göra det själv, eller så måste jag låta någon annan göra det för mig. Antingen blir vi frälst genom att förtjäna det själv, eller så mottar vi frälsningen som en gåva. Det finns dessa två alternativ. Det finns endast dessa två sätt att bli frälst. Det finns endast dessa två sätt att bli evigt saliga. Det finns endast dessa två sätt att få allt rätt med Gud. Läran om rättfärdiggörelsen handlar om hur vi blir frälst. Den är helt avgörande för vår frälsning. Den handlar om frälsningen, läran om rättfärdiggörelsen. Det finns endast två religioner i världen idag. Den ena religionen säger att du måste helt eller delvis förtjäna din egen frälsning. Den andra religionen säger att frälsningen är en fri gåva där du inte kan bidra med något. Det finns endast dessa två religioner i världen idag. Alla östens religioner som hinduismen, buddhismen, shintoismen och så vidare. De handlar alla om vad du kan göra för din Gud. Detsamma gäller islam och judedomen. Vad kan du göra för din Gud? Och det gäller tyvärr också alla falska läror som smyger sig in i kristendomen, där synagismen är den gemensamma nämnaren för alla försöken på att underminera Kristi verk i läran om rättfärdiggörelsen. Kom ihåg detta ord, synergisme. Synergisme. Synergisme betyder att verka tillsammans. samverkan. Ett ord som på svenska idag ofta har en positiv innebörd. Det är utan undantag negativt när det kommer till läran om rättfärdiggörelsen. Där finns ingen samverkan. Det kan överhuvudtaget inte förekomma någon samverkan i rättfärdiggörelsen. Synagistisk förkunnelse. Det finns i de flesta irrläriga kristna kyrkor idag på ett eller annat sätt. Antingen i förkunnelsen om hur vi blir omvänt eller om hur vi blir rättfärdiga. Denna falska lära är livsfarlig för den kristna tron. Att vi på något sätt kan bidra. Antingen till att komma till tro eller att bli frälst. Synagistisk förkunnelse säger att människan på något sätt bidrar till sin egen omvändelse eller till sin egen rättfärdighet. En omöjlighet. Synagismens säte finner vi i den romersk-katolska kyrkan. Men detta tankesätt, att vi kan hjälpa till på något sätt, det står också mycket starkt inom pietismen. Inom karismatiska kyrkor som baptister, pingst, metodister och så vidare. Willow Creek från USA. Alla sådana moderna rörelser som smyger sig in i gamla, traditionella, lutherska miljöer i Norden. Åtminstone i Sverige och i Norge så har det här tankesättet, synagistiska tankesättet, fått starkt fotfäste också i de traditionella lutherska miljöerna, i olika missionsrörelser och nu också även i det reguljära gudstjänstlivet, reguljära folkkyrkoförsamlingarna i folkkyrkorna. När Guds ord inte längre handlar om vad Gud har gjort för oss, men vad vi gör för honom, då är det synagismen som verkar. Är synagism. Och vad är egentligen det? Jo, det är djävulen i arbete. Djävulen i action. Han jobbar på allt han kan. Synagismen flyttar fokus från det objektiva i Kristi försoning till det subjektiva. I våra känslor, vår erfarenhet, vår egen förmåga. I läran om rättfärdiggörelsen är det här livsfarligt. Men varför är det det? Varför är det så farligt att tänka att vi kan göra något själv? Varför är det så farligt att tänka att vi kan hjälpa Gud i vår frälsning och på vår väg till himmelen? Är det då så farligt? Varför är det så farligt att också tala om att vi människor också kan göra något som behagar Gud i relation till vår frälsning eller omvändelse? Judarna, de trodde att de kunde uppnå rättfärdighet inför Gud genom att leva efter sin egen standard av rättfärdighet. De hade inriktat sina egna lagar och regler. De hade sänkt en hel del av kraven som Gud hade satt i sin lag. Och de hade infört en massa små regler som de menade att de kunde hålla. De hade gjort lagen överkomlig för den syndiga människan. Och de var mycket nitiska i sina liv med att leva syndfritt till det yttre enligt sin egen lag. De sade sig tjäna Gud med sina liv. De hade tänkt bli rättfärdiga inför honom genom egen kraft. Judarna, de hade missuppfattat situationen. De trodde de kunde bli rättfärdiga inför Gud enligt sin egen lag. Men det var Guds lag om fullkomlighet de var tvungna att uppfylla om de tänkte bli rättfärdiga genom lagen. Gud kräver fullkomlighet i tanke, i ord och i gärningar. Han kräver det för att nå rättfärdighet genom lagen. Och en människa måste välja. Antingen Blir han rättfärdig genom lagen eller också inte? Antingen eller. Att vi på något sätt skulle kunna bidra med det lilla vi kan till vår frälsning, det duger inte för Gud. Antingen får vi vara fullkomliga, eller så får vi rikta ögonen på någon annan som kan vara fullkomlig i vårt ställe. Eftersom vi syndiga människor inte kan leva fullkomliga liv som Gud vill att vi ska leva, så kommer ett försök på att leva efter lagen att misslyckas. Det är omöjligt. Vi kommer att förgå i vår ångest och desperation när vi inser att lagen är omöjlig att hålla. Och när vi endast har oss själva att förtrösta på, så är konsekvenserna förödande om vi förtröstar på lagen. Vi kommer att gå evigt förlorade om vi förtröstar på oss själva och våra egna gärningar. Den ena av världens två religioner, den leder alltså till undergång. Den riktar människans ögon inåt mot sig själv och mot människans egen kraft och egen förmåga. Den leder till undergång eftersom fullkomlighet inför Gud är omöjligt för den syndiga människan. Vi kan inte bli rättfärdiga inför honom vid egen kraft. Vi behöver hjälp utifrån. Det är nödvändigt att någon annan är rättfärdig i vårt ställe. Vi behöver få rättfärdigheten skänkt oss som en gåva. Det är den enda andra möjligheten. Det finns ingen medelväg. Om vi tänker att om vi bara bidrar 1% till vår frälsning, så borde det hjälpa lite i alla fall. Men det gör det inte. 1% med ofullkomlighet är fortfarande ofullkomligt inför Gud. Han begär 100% fullkomlighet. Ingenting under. Så antingen blir vi rättfärdiga genom lagen, eller så blir vi det genom tron. Detta är den andra religionen i världen. Nådens religion. Här kommer rättfärdigheten av tron. Den kommer genom tron på Guds son, Jesus Kristus, världens frälsare. Denna religion är det vi har döpt till. Denna religion är det som är vår. Denna religion är det vi ska förbli i all vår tid här på jorden. Nådens religion. I denna religion skänker Gud oss den rättfärdighet han kräver. Han skänker den av bara nåd. Det är en gratis gåva. Gud skänker oss den genom Jesus Kristus. Det är hans rättfärdighet som blir vår. Inför domen så erkläras vi rättfärdiga på grund av Jesus Kristus. På grund av att han, Guds egen son, har uppfyllt lagen i vårt ställe och tagit på sig straffet för vår synd och sonat detta straffet genom att lida och dö för våra synder. Jesus ger oss med detta sin rättfärdighet. Vi får den av Jesus Kristus. Det är detta som är nåd. Att Gud skänker oss det han kräver av oss. Allt är färdigt. Vi ska inget göra. Vi kan inget göra när det kommer till vår frälsning. Hur får vi så denna tro i våra hjärtan? Hur åkallar vi Herrens namn, som det står om i dagens text? Paulus, han beskriver i verserna 14-15 fyra steg i omvänt ordningsföljd som Gud följer för att leda oss till tro på honom. Alltså, Gud, han följer en ordning på fyra steg för att leda oss till tro. Märk detta, det är Gud som leder oss till tro. Gud har förberett allt, både frälsningen och vägen till tro på frälsaren. Det börjar med att han sänder ut sina budbärare för att förkunna det goda, det glada budskapet. Dessa budbärare predikar Guds ord till allt folk, till alla människor. Folket som hör orden från budbärarna, de lyssnar till orden, de tar det till hjärtat där det verkar och skapar tro eftersom det är Guds ord. Dessa troende människor i sin tur som har hört och lyssnat till budskapet om frälsaren, dessa människor är det som åkallar Herrens namn och som bekänner honom som sin frälsare. Eftersom troen har skapats i deras hjärtan. Den frälsande tron finns redan i hjärtan till alla de som åkallar honom och bekänner honom inför världen. Åkallelse och bekännelse av tro, det är en frukt av tro. Det kommer efter tron och det är en naturlig följd av tron. Vi vittnar om den frälsning som redan är vår. Munnens bekännelse, den vittnar om det som finns i hjärtat. Om hjärtat förtröstar på den rättfärdighet som Jesus Kristus vunnit med sitt fullkomliga liv och med sin död, så är det naturligt att munnen bekänner denna tro. Det som finns i hjärtat, det kommer förr eller senare ut ur munnen. Det som munnen bekänner är ett vittnesbörd om det som finns i hjärtat. När vi har fått denna nådegåva som frälsningen i Jesus Kristus är, så borde det också vara i vårt intresse att ge en klar, tydlig och oförfalskad bekännelse om denna gåva som är vår. Om vi levde våra liv som ensamma kristna, utan andra kristna att förhålla oss till, om vi vore en enmannakyrka, så att säga, så vore det kanske tillräckligt för omvärlden med den bekännelse vi gav med vår mun. Men med en gång vi umgås andra kristna, så är det nödvändigt med en gemensam bekännelse. Och det vanliga är att den skrivs ner och presenteras som den gemensamma bekännelsen för just den gruppen kristna människor. Alla kristna människor i hela världen har de tre oldkyrkliga trosbekännelserna gemensamt. Den apostoliska, den nicenska, den atanasianska. Dessa tre bekännelser är tydliga och viktiga vittnesbörd om de kristnas tro på frälsaren och hans relation till Gud Fader och den helige Ande. De vittnar om viktiga sanningar om vår relation som kristna till vår frälsare. Dessa trosbekännelser säger något om vad vi har gemensamt med alla kristna. Det ska därför vara samklang mellan munnens bekännelse och de bekännelser som våra kyrkor bekänner sig till. I vårt föredrag så nämnde vi att de lutherska kyrkorna har ytterligare skrivna bekännelser. Vi nämnde att de lutherska kyrkorna också bekänner sig till Konkordieboken av 1580. Dessa bekännelseskrifter är viktiga, klargörande skrifter som motsäger alla falska läror inom den romersk-katolska kyrkan om frälsningen och om rättfärdiggörelsen. I 1999, år 1999, då hände något som skulle få en att tro. Det skulle få en att undra om hela reformationen hade reverserats och att det igen finns enighet mellan katoliker och lutheraner. Är det någon som vet vad som hände i 1999? Ja, den gemensamma deklarationen i läran om rättfärdiggörelsen mellan lutheraner och katoliker. Den här deklarationen, det ser ut som att det igen finns enighet. Inte igen, det har aldrig funnits enighet, men att det skulle finnas enighet mellan katoliker och lutheraner i läran om rättfärdiggörelsen. Jag ska citera ett stycke från ett föredrag på norska om denna kyrkohistoriska händelse. Så ett litet stycke på norska ska ni få höra. Den 31 oktober 1999 skedde det en begivenhet av stora kyrkohistoriska dimensioner i Augsburg i Tyskland. Då skrev nämligen representanter för den romersk-katolska kyrken och det lutherska världens förbund under på en erklärning som sätter punktum för en över 500 år gammal oenighet i läran om rättfärdiggörelsen. Till synelatande har de två stora kyrkesamfunden uppnått enighet om denna så viktiga läran i den kristna tron. Gamla strider ska vara bilagt. Gensidiga fördömelser ska vara slut. Den oenighet i läran om hurdan ett människa blir rättfärdiggjort för Gud, som Martin Luther i sin tid framförde mot den mäktige katolska kyrkan och som etterhvert förte till att stora delar av den kristna kyrkan bröt med paven i Roma, är det blivit satt en stor, tyck strek över. Som om det inte längre finns oenighet mellan lutheraner och katoliker i läran om rättfärdiggörelsen. Lutherska världsförbundet representerar alla stora nationella lutherska folkkyrkor i hela världen. Folkkyrkan i Finland står därmed bakom det här avtal som slöts med romersk-katolska kyrkan den 31 oktober 1999. Vad är det som har hänt? Har katolikerna plötsligt blivit lutheraner? Är det det som har hänt? Har de plötsligen lämnat gärningarnas religion och gått över till nådens religion? Nej, det har de verkligen inte. Det har de heller inte tänkt göra. Detta avtal är i bästa fall ett avtal som säger att man är oeniga om att vara oeniga. Det är i bästa fall. Men låt er inte luras av romersk-katolska kyrkan. Den kyrka som anser sig vara den enda sanna kyrkan på jorden. De anser sig vara den synliga Kristi kyrka. Läran om rättfärdiggörelsen av bara nåd genom tron på Jesus Kristus utan laggärningar är inte en lära som plötsligt har börjat förkunnas i den kyrkan. Inget har ändrats hos katolska kyrkan. Däremot så är avtalet ett resultat av att folkkyrkorna har ändrat sig. Det är folkkyrkorna som har ändrat sig. Inte den romersk-katolska kyrkan. Den håller en stadig riktning. De lutherska folkkyrkorna, de har lämnat det trosgrundval som reformatorerna kämpade fram med blod, svett och tårar på 1500- och 1600-talet. De stora lutherska folkkyrkorna, de stora lutherska folkkyrkornas lärogrund och läropraxis och trospraxis, de är inte längre skriften alena, nåden alena, tron alena. Så är det inte längre i folkkyrkorna. För att den bekännelse vi ger med vår mun ska ha trovärdighet så har det också betydelse var vi står med våra fötter. Om du kör ut i en öppen båt på ett hav i full storm och ropar ut med din mun att det är livsfarligt där ute. Ingen får åka ut. Håll er på land, skriker du till alla andra. Medan du själv fortsätter att vara där. Vilken trovärdighet har du? Vad ska människor tro? Är det farligt eller är det inte farligt? Munnens bekännelse måste stämma överens med fötternas bekännelse för att den ska ha trovärdighet och verkligen kunna vara till nytta för andra människor. Det måste vara samklang mellan ord och handling i vår bekännelse. Läran om rättfärdiggörelsen, den är inte en liten oviktig fråga på kyrkokartan som vi kan lämna åt kyrkomöten att bestämma över och kompromissa över med andra kyrkosamfund. Nej, läran om rättfärdiggörelsen är den viktigaste läran i Bibeln. Det är den lära som hela skriften handlar om. Det är den lära som är hela poänget med sann kristendom. Utan den här lära så har vi ingen orsak att vara kyrka. Då kan vi var och en av oss lägga ner vårt arbete och börja dyrka våra personliga intressen. Då kan vi lägga ner vår kyrkliga verksamhet. Ingen poäng att tala om Jesus. Om inte Jesus Kristus har dött för dina synder av bara nåd och skänk dig sin rättfärdighet, så har du ingenting. Rättfärdiggörelsen, det är det centrala. Det är mittpunktet och det är för viktigt, alldeles för viktigt, att lämna över åt kyrkoledare att besluta över. I vårt föredrag visade vi hur Gud verkar överallt där evangeliet predikas. Och det är vår tröst mitt i detta elände. Guds ord vänder inte fåfängt tillbaka. Därför är det aldrig meningslöst att förkunna Guds ord för andra människor. Det är alltid meningsfullt och Gud till behag att predika evangelium. Det är alltid meningsfullt och Gud behagligt att undervisa barn, ungdomar och vuxna med Guds ord, med evangeliet, oberoende var man befinner sig. Det är alltid meningsfullt. Men din muns bekännelse står aldrig ensam. Vår muns bekännelse är inte allt vi säger. Våra fötter vittnar också om vad vi tror eller inte tror på. Och all falsk lära kommer förr eller senare att drabba varje enskild människa om den får fortsätta att sprida sig. Som Paulus skrev, lite surdeg syrar hela degen. Vi ber därför att vår allsmäktige Gud bevarar oss i den saliggörande tron till evig tid, trots alla angrepp på vår tro. Vi ber att han gör vår bekännelse om vår tro till en klar och tydlig bekännelse för omvärlden. Vi ber att han ger oss kraft och styrka så att vi orkar med att studera skriften regelbundet, så att vi kan avslöja falsk lära och hålla oss borta ifrån den. Läran om rättfärdiggörelsen handlar om mycket mer än hur vi har det just nu och våra känslor och vår erfarenhet. Läran om rättfärdiggörelsen, den handlar om liv och död och den eviga saligheten. Det har förts krig över denna lära. I religionskrigarna på 1600-talet. Folk har dött en masse i försvaret av den här läran. Må därför Gud bevara oss i en sann tro och förtröstan på vår Herre och frälsare Jesus Kristus och till sist tas hem till sig i himmelen. I Jesu Kristi namn. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.